En svartvit serieroman om queera tidsresor i Helsingfors. En 8 timmars pjäs om kärlek och död på Dramaten. 46 röster som berättar om den stora branden 1875. En queer syntopera om en tysk kontratenor som trollband New York. Maskiner som gör röster till egna instrument. Queer sågverksfantasy från Norrlandskusten. Det queera berättandet i 20-talets början tar sig många olika uttryck. Bögbibblan har lämnat poddstudion och sökt upp 16 queera författare, översättare, musiker och scenkonstnärer. Från Amsterdam till Sundsvall, från Hägersten till Helsingfors. I säsong 3 står samtalet i fokus när vi närmar oss upphovspersonerna bakom den queera musik, litteratur och scenkonst som skildrar queera erfarenheter idag. Vi som är med er i eten är Milla Leskinen, psykolog och skribent, och Max Bjugfeldt, litteraturvetare och bögboksnörd. Den här veckan träffar vi författaren Anna Nygren för ett samtal om att arbeta med ett språk för att skriva om kropp, sjukdom och ohälsa, om anteckningen som skönlitterär form och om att skriva allt. Välkommen till Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla.
Ja, hallå, das ist das deutsche Radio. Milla, hallå, ja, die Currywurst.
Hallå, Max, wie geht's?
Ja.
Sehr gut Deutsch.
Danke schön.
Du hast in der Darkrooms geübt.
Ja. Gut.
Currywurst, en vanlig hälsningsfras.
Ja, darkrooms, det är en hemligt kodord. Jag har några kassetter kvar att lyssna på språkkursen i tyska innan jag kan komma och hälsa på dig i ditt nya hemland.
Exakt, i mitt nygamla hemland. Då får du ta tåget ner. Det går snabbt, du älskar att åka tåg.
Jag älskar att åka tåg. Men jag blir lite orolig när jag sitter här i ditt utflyttningskaos.
Ja.
Vad ska ske med allt detta, Milla? När går flyttlasset?
Om några dagar.
Okej, men du har några dygn på dig ändå. Ja, det känns skönt. Dygn.
Nej, men det är otroligt. Jag är framförallt orolig för mina krukväxter.
Ska de också till Berlin?
De ska inte till Berlin, men de ska liksom ut, liksom skjutsas ut till olika fosterfamiljer.
Mm.
Så försöker vi liksom inventera vem som liksom kan ta hand om de klurigaste, bäst och så.
Mm.
Och sen har vi så extremt mycket saker.
Mm.
Så allt jag tänker på är saker, saker, saker.
Mm. Men ni är verkligen materialister, du och din partner.
Mm, verkligen. Mm. Riktiga sakletare.
Pippilottor.
Ja, det är vi. Ja, så det är inte så mycket litteratur i hjärnan. Bara saker.
Det är bara saker på hjärnan. Mm. Okej, men vilken tur då att det inte är du som behövt göra veckans intervju.
Verkligen tur. Det ska bara få bli en ynnest att få höra dig.
Mm.
Berätta om det här.
Precis. Jag har ju träffat Anna Nygren och gjort en intervju med henne. Och det här är en författare som jag har följt i drygt 2 år, ända sedan hon skrev till Bögbibblan när hennes debut skulle komma ut och sa, den här måste ni läsa, jag har skrivit en bok, den heter Hunger och ni måste läsa den och ni måste skriva om den. Och det gjorde vi, och sen dess har vi följt Annas otroligt produktiva författarskap. Bara under 2023, vet du hur många böcker hon skrev under 2023?
Alltså 3.
Ja, du visste, du läste manus.
Men det är sjukt, vem gör ut 3 böcker ens på en livstid?
Exakt. Under 2023 så gav Anna ut prosaboken När jag åker hem, diktverket skulle jag säga i alla fall, Nathalie, och en bok tillsammans med Linda Skugge. Linda Skugge är ju journalist, kritiker, författare, debattör. Har skrivit mycket om mycket sedan säkert 90-talet kanske. Skrev bland annat, eller var en bland redaktör för Fittstim, som fick mycket uppmärksamhet när den kom. Och Linda Skugge älskar också Anna Nygren. Och älskade Anna Nygrens debut Hunger. Så de skrev en bok tillsammans som också kom ut förra året. Och om allt det här och lite till pratade jag och Anna om när vi träffades i källaren till Page 28 i Malmö för några veckor sedan. Ja, jag sitter i en bekant lokal för bögbibeln, nämligen Page 28s boklager. Page 28 är ju en bokhandel i Malmö som säljer hbtq-litteratur, och här sitter vi bland deras bokhyllor i källaren under lokalen. Och med mig har jag Anna Nygren.
Hej!
Hej! Vad roligt att du är med, Anna. Du är en efterlängtad gäst som jag längtat efter att få bjuda in till bögbibblan. Och äntligen blir av. Man kan säga att det här är ditt stora bokår. Jag sitter här med en hög böcker, tre böcker som alla har getts ut i år. Och alla har ditt namn på omslaget.
Ja.
Det är Nathalie, utgiven på Dockhaveri. När jag åker hem, utgiven på Lesbisk Pocket. Och utdraget jag skickade, som du har skrivit tillsammans med Linda Skugge, för Itlit.
Ja.
Ja. Vilket bokår du har haft.
Ja.
Hur känns det här produktiva året?
Nej, men det känns jättebra. Tror jag. Eller det är alltid så här lite både och. Också att jag har ju också precis gett ut en bok till.
Otroligt.
Ja.
Jag tänker att du har ju en otrolig bredd i ditt skrivande. Det är poesi, det är prosa, dramatik, sakprosa. Om vi ska introducera dig för nya läsare, liksom, vem är författaren Anna Nygren?
Nej, men jag brukar tänka så att jag gör allt. Lite så ödmjukt. Men det kanske är just det som det är. Eller så här, jag försöker typ göra allt. Jag kan liksom inte hålla mig borta från någonting. Men det är också som att jag typ ibland så här tänker att jag bara ska skriva en deckare. Och sen så gör jag liksom inte det. Eller jag håller på och skriver massa. Det är kanske det jag bara ska säga. Jag bara skriver massa.
Du bara skriver massa bara, och vissa saker massa får vi ta del av, andra behåller du kanske för dig själv.
Ja.
Det är roligt, du är en mångsysslare. Just nu sitter du och broderar här också under intervjun. Vill du berätta något om det?
Ja, men just nu så gör jag liksom ett litet fiskbroderi. Det känns som att även om det här är liksom det stora bokåret för mig, så känner jag att det är så det stora fiskåret för mig. För att jag blev liksom helt besatt av fiskar. Så jag har liksom gjort, möjligtvis att den kommer som en bok sen, men jag har skrivit massa om fiskar och gjort jättemycket textilfiskar.
Vad är det som lockar med fiskarna?
Men det började egentligen med en ordvits. Att jag en gång när jag var liten fick som ett brev där som var felstavat. Där det stod, jag hoppas du blir fisk. Jag tror att den som hade skrivit det menade frisk. Men jag tänker att det är kul att ta felskrivningar och ordvitsar på största allvar.
Vad spännande. Vi ser fram emot att få ta del av den framtida fisklitteraturen.
Ja.
Jag tänkte vi skulle prata lite om en av dina böcker som du är aktuell med i år. När jag åker hem.
Ja.
Som har ett fantastiskt vackert omslag, tycker jag.
Ja.
Som jag funderat länge på vad det är, och jag kommer fram till att det kanske är en maräng.
Det är glass.
Det är glass. Just det, för glass förekommer ju i boken också.
Exakt, ja. Och det är någon särskild liksom, jag kan inte förklara processen, men den är liksom en jättekomplicerad grafisk process med den här glassen. Men jag tycker att det är väldigt fint, för jag älskar glass.
Vi kanske ska säga att omslaget är gjort av Andrea Nordvall, som ju gör bokomslag som ofta är väldigt snygga, har jag tänkt på.
Verkligen.
Gjorde också för din debutroman, va? Om jag minns
rätt.
Hunger.
Mm.
Jag tänker i När jag åker hem så möter vi Amanda som kommer hem till sin mammas hem. Och hon är sjuk och har lämnat Emma efter sig i staden.
Skulle du vilja berätta om vem Amanda är?
Ja. Men jag tänker att... alltså, jag ska bara konsultera min lilla fuskla. Vad jag hade skrivit. Jag tror att jag hade liksom... Nej, men jag tror att jag... Alltså på ett sätt så är Amanda väldigt lik mig. Och... men så då... Och jag har nog använt också texten för att liksom utforska olika liksom alternativa verkligheter. Typ. Men Amanda är en person som på ett sätt är ganska liksom kanske vilsen i tillvaron. Typ inte riktigt klarar av olika saker. Men också typ känner extremt starkt. Mm. Särskilt då för sin gamla barndomsbästis som hon träffar när hon åker hem till sin liksom barndomsplats där hon är uppvuxen. Ja, man får helt enkelt följa henne.
Mm. Spännande. Jag tänkte på att när jag satt och läste boken så försökte jag hitta liksom ord för att liksom beskriva den och vad som grep mig. Och då, liksom, då var det någonting liksom mellan där att det något som kändes liksom skört och samtidigt något slags förstörande mörker kunde finnas sida vid sida så intimt och tätt samman.
Ja.
Vill du berätta vad är vad ja. Beskriver du boken?
Nej, men alltså jag tror att det är liksom det som är också någonting som jag också återkommer till i flera av liksom mina texter. Någon typ av ömhet och kärlek som alltid liksom rör sig kring någonting som också är ganska destruktivt eller farligt, eller känslan av att det finns någonting farligt i det. Jag tror att det är den liksom så här gränslösheten eller det dubbla i det som också liksom intresserar mig i skrivandet.
Mm. Kommer det intresset från annat du har läst och inspirerats av, eller är det snarare att du kanske saknar i litteraturen?
Nej, men jag alltså för jag blev liksom inbjuden till att prata om mina första liksom queera läsupplevelser för ett tag sedan, och då så försökte jag komma på vad det var för någonting och fastnade för Maria Langs deckare då. Jag, som sagt, jag försöker alltid skriva en deckare. Men som jag läste när jag var 13, som heter Mördaren ljuger inte ensam, som då har liksom en liksom, den är från 1949, och twisten i den boken är liksom att mördaren är lesbisk. Och då så, sen dess så tror jag att jag har varit liksom intresserad av någon typ av liksom destruktivitet i relationer. Också för, alltså, det är väl både för att jag kanske tycker att det är alltså personligen så är jag ju bäst på de relationerna själv, men också för att jag tycker att det är de som man behöver kanske läsa om. För att när man är i dem kunna liksom känna igen sig och känna sig inte så ensam. Och sen också för att de bara, det är lite mer spännande. Men, och jag tänker alltså att jag absolut inte är ensam om att skriva om den typen av liksom relationer. Men jag hoppas att jag kan göra att jag liksom gör det också på kanske något eget sätt. Jag vet inte. Men ja.
Jag tänker på det med att skriva på ett eget sätt. Och en sak som jag tycker tydligt i när jag åker hem, det är att det är ett sånt väldigt där fysiskt och liksom kroppsligt språk. Att det är mycket, kroppen otroligt närvarande och kroppens funktioner och men ofta kanske också det ett fysiskt språk för något som är psykologiskt eller abstrakt. Att det finns någon spänning i det som jag tänker känns väldigt karaktäristiskt för det, för boken.
Ja, Alltså jag tror att det är dels att jag liksom har försökt jobba med det. Och men också för att jag tänker att det är... Alltså för, jag tror att jag också upplever ofta olika liksom ganska abstrakta begrepp på ett ganska fysiskt sätt. Jag kan bli liksom så här helt, känna att jag blir som helt hög när jag bara upptäcker så här, oj, det här ordet typ. Så att jag älskar att liksom känna starkt för ord. Och sen så tänker jag att det också är att det finns ju ganska mycket liksom, ja men, psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa i texten. Som, och där så tänker jag att det också är ett sätt att försöka, ja men, kanske dels hitta någon sorts alternativ till ett psykologiskt språk. Men också bara försöka liksom navigera i det. För jag tänker att det är också så, det är en sån intressant liksom språklig kontext, vad liksom ett medicinskt språk kan göra och vad det har för gränser. Ja.
Mm. Ja, men precis som du säger så är det ett stort lidande som Amanda upplever i boken.
Ja.
Och det kanske på ett sätt kanske det språk som finns i boken är mer mänskligt att sätt att beskriva det på än det medicinska som nu som ska, om det är någon kontrast.
Ja, alltså jag tänker att det liksom både är en kontrast och inte en kontrast typ.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja.
Boken verkar ju ha tagits emot väldigt väl. Jag tycker jag ser den då och då så här poppar fram på sociala medier. Och den har också blivit nominerad nu till årets roman på Prisma litteraturgala. Ja. Hur känns det att den är nominerad till ett pris?
Nej, men det känns skitbra faktiskt. Och så vill jag, alltså, jag tänker att det är också det som gör mig så glad i det är också så här. Det är en bok som jag också har jobbat väldigt mycket med. Och också vill jag verkligen också säga att jag har jobbat tillsammans med Theo Hildeman Togner som är redaktör på Lesbisk Pocket. Så att det känns som att så här, det här är vårt så här gemensamma, våran gemensamma bok.
Mm.
Mer än typ min bok.
Mm.
Och därför känns det också extra kul när den blir så här uppmärksammad.
Mm.
Och jag tror att det kanske är den som jag tycker mest om av mina böcker. Fast det är också... Ja, nu känner jag att jag bara svek alla. Bara så. Sa att jag hade ett favoritbarn bland mina barn.
Ja. Ja, jag tänkte vi kanske skulle prata lite om någon av deras den andra böcker också.
Ja.
Och då tänkte jag först Nathalie som är utgiven på Dock Haveri förlag.
Mm.
Som har en betydligt mer experimentell form.
Precis.
Som jag är nyfiken på att höra mer om.
Nej, men jag tycker att det är... Som sagt, jag älskar att liksom jobba i olika liksom former och genrer. Men att det också är väldigt olika processer som jag är intresserad av. Och för mig handlar det också mycket om så här, hur man att redigera eller typ att inte redigera. Den här, när jag åker hem, har vi jobbat liksom ganska väldigt mycket med. Medan Nathalie, den skrev jag ganska ensam och sen så var den liksom så. Och jag tycker om att båda liksom får finnas. Båda de versionerna.
Mm.
För på ett sätt så är det som att de också jobbar med ganska liknande teman. Men jag tror att det gör någonting. Att de har så pass olika form.
Mm.
Jag är inte exakt säker på vad det gör. Men ja.
Mm.
För när jag skriver i alla fall så är det väldigt, väldigt givande att jobba med olika former.
Mm. Det är jättespännande att höra. Och jag tror att jag läste någonstans att du har varit intresserad eller är intresserad av anteckningen som en textform eller genre nästan. Finns det en släktskap till Nathalie där? Eller
ja, men verkligen, något? Ja. Mm. Jag tror att jag har formulerat den här anteckningstanken tydligare på sista tiden. Men jag har liksom funderat ganska ofta på så här, när texten är färdig och när den inte är det. För det, ja, men det är en sån fråga som jag har tänkt väldigt mycket på och inte har något svar på. Men på ett sätt så upplever jag att saker kan finnas i anteckningsformen som sen försvinner ur det färdiga, samtidigt som andra saker kan liksom tillkomma. Så det, ja, mm. Jag tycker det är intressant.
Mm. Vad spännande. Mm. Jag tänker din tredje bok som har kommit ut i år är ju utdraget jag skickade som du har skrivit tillsammans med Linda Skugge på Ytligt.
Ja.
Som man kanske skulle kunna kalla, är det en brevroman, är det en mejlkonversation?
Alltså jag har tänkt att det är en dikt. Eller jag när jag skrev mejlen så tänkte jag så här, men jag skriver en dikt.
Mm.
Men det var mest för att den bara har, eller jag i alla fall har skrivit i en sån med mycket radbrytning. Ja.
Och det, jag tänker att det är spännande när jag hör dig berätta om anteckningen och här har vi på något vis, ja då kanske om det är dikt eller lyrik som blöder över i min mejlkonversation, liksom att röra sig i de här kanske intuitiva eller omedelbara textformer på ett sätt. Och jag tänker du och Linda har väl kanske haft en speciell relation sen hon skrev en text om din debutroman på Expressen.
Ja men precis, alltså hon skrev om den. Och alltså av någon anledning, eftersom Lesbisk Pocket är ett så pass litet förlag, så var det som att det kom, hon skrev som ett mejl om att hon hade skrivit en recension innan den var liksom publicerad. Nu kommer jag inte ihåg, hon frågade någonting, men då hamnade det mejlet också hos mig. Och så var det som att jag frågade så här, men kan du också skriva om denna ICA-kuriren? För min mamma läser inte Expressen. Så hon bara, ja, det gör jag.
Roligt.
Och sen så... sen så skrev hon om en annan av mina böcker som vi inte har pratat om, som heter Allt jag äger och har. Så skrev hon i en annan recension om den så här, jag älskar dig. Och då var det som att jag bara... Men... Då måste jag ju svara på det. Om någon säger jag älskar dig så måste jag svara. Mm. För jag tänker att det finns liksom väldigt... kärlek kan ta många olika uttryck. Och vi har ju träffats en gång efter att vi hade skrivit färdigt boken. Men haft hela den här mejlkonversationen. Och det är ju som liksom på ett sätt ett slags kärleksbrev. Jag tycker det har varit jättefint att också göra det.
Jag tänker på att det finns något, eller på det här, du säger att det är ett kärleksbrev. Mm. För precis det här med jag älskar dig är ju med, jag tror en av dina första en av de första mejlen som du skickar till Linda i boken.
Det refererar nog till den recensionen.
Mm.
Att det också är som att jag bara, vad ska man göra med det här ordet? Liksom?
Mm. Och det är ett väldigt intressant, tänker jag, avstamp liksom, för en konversation också. Att det är kanske en av de här med största intima uttrycken som finns. Och sen liksom, hur möts vi i det för att vi inte möts? Mm.
Ja, och också att det är ett sånt ord som så här, kan användas på så många olika sätt. Men också liksom tolkas på många olika sätt. Och jag tror att det är också någonting som jag hela tiden är väldigt intresserad av. Så här, men hur kategoriserar man en relation? Och vad händer om man typ inte kategoriserar den?
Mm. Vill du berätta någonting om hur det var när ni möttes efter att ha skrivit en bok tillsammans?
Ja. Det var också väldigt, väldigt speciellt. Vi var på den här bokmässan och jag tycker att det är en ganska, alltså i Göteborg, och jag tycker att det är en ganska obehaglig plats. Den är väldigt stressande. Och när vi möttes där så var det liksom precis innan vi skulle prata i Göteborgs Postens monter. Och då var det som att vi möttes när så här, folk såg att vi möttes. Och då kändes det som att så här, men vi typ fejkar att vi inte har mötts. Fast vi inte hade mötts. Mm, mm. Så det var också väldigt, väldigt speciellt.
Mm.
Ja.
Mm.
Men sen också väldigt konstigt att mötas. Jag tycker att det är mycket lättare ofta att skriva än att träffas fysiskt. Eller så. Jag har många. Ibland så är det som att jag tänker att jag skulle helst bara vilja ha bara ha så breda relationer.
Mm.
Men
gillar du brev eller mail?
Alltså det är mail när jag säger brev så menar jag mail.
Mm.
Men de kan också ha väldigt olika hastighet.
Just det, ja, precis. Ett annat spår i ditt skrivande tänker jag är att du doktorerar i Åbo Akademi.
Ja.
Och det kanske är i litteraturvetenskap då, så det är samma svär på ett sätt och kanske på en helt annan svär på ett annat sätt.
Ja.
Vill du berätta mer om det?
Absolut. Jag skriver på en avhandling där som handlar om Monica Fagerholms roman som heter Vem dödade Bambi? Och så att det är liksom, jag håller på och skriver en hel avhandling om en enda bok. Jag är ju ibland så jättetrött på den boken. Extremt trött på den. Men sen så hittar jag liksom något spännande igen som är bara, det här, det är så spännande.
Mm.
Det är liksom på ett sätt verkligen en helt annan genre. Och att jag måste liksom förhålla mig till en akademisk form. Och det är ju ibland frustrerande för mig. Och för min handledare. Och, men jag tycker att det är väldigt också kul. Jag tycker ju mycket om att läsa också. Och ja, älskar att jobba också med andras texter. Ja, så det är kul.
Dina texter tycker jag det finns en så här otrolig kraft i ditt författarskap, att det är som att dina texter liksom, de insisterar på att bli lästa, och det är som att de kräver verkligen ens liksom fulla uppmärksamhet. Att det är något jag uppskattar med dem, att de kräver en närvaro i läsningen liksom, totalt. Vad tror liksom den där vad tror du det är som kräver det av mig liksom?
Ja. Jag vet inte riktigt. Jag blev väldigt glad när du sa det. För det är någonting som jag verkligen... Jag vet inte om det är något som att jag aktivt liksom eftersträvar det. Men det är som att jag... När du sa det så var det som att jag tänkte, men det är just så jag vill att det ska vara. Att det ska kännas som att bara den här texten bara kräver detta, vill det här. Så ja. Men jag vet inte liksom vad det är eller varför det är där. Tror jag inte.
Det är kanske den av saker som uppstår i läsakten som författaren inte kan heller kontrollera.
Precis, helt. Men det är också som att så är det ju också verkligen för mig i alla fall att skriva. Att det är som att det här låter kanske så flummigt eller konstigt, men det också känns väldigt som att det är inte som att det är typ ett val att skriva texten, utan den bara den måste skrivas. Och ibland så känner jag ju verkligen att det bara, gud, jag önskar att jag inte höll på och skrev. Det är så jobbigt. För ofta så ligger jag i vaken och tänker så här, men gud, vad har jag skrivit? Vad har jag gjort? På nätterna. Men så att men det kanske är någonting i det som syns mm. i texten. Jag vet inte.
Mm. Vad heter det? Det kanske har att göra också. Jag tänker, det här knyter kanske lite an till det. Jag är också nyfiken på att det du har ju en väldigt stor produktion. Ah. Eller snabb produktion kan man ja. Säga. Många titlar på samma gång. Och jag blir så himla nyfiken på så här, vad kommer det här ifrån? Liksom, hur, eller liksom nästan så här, hur är det möjligt?
Ja, nej, men det är ju dels att jag så inte har så mycket så annat liv förutom att jag skriver. Men dels, och sen så är det också som att så här, det är inte som att jag har skrivit allt exakt nu. Utan det är ju som också många år som liksom kondenseras
mm.
till en utgivning
mm.
eller ett utgivningstillfälle. Men sen så skriver jag ju, men sen så skriver jag ju.
Tyvärr fick vi inte med Annas svar på den sista frågan i intervjun på grund av ett litet tekniskt missöde. Men vi hoppas att vi kan bjuda in Anna igen till Bögbibblan podcast någon gång i framtiden.
I början är hon verkligen inte så, och hon väcker känslan av att behöva ta hand om. Man hälsar för att känna den goda gärningen, för att försäkra sig om att inte råka döda. Att ha ett lager av slem. När slemmet torkar fastnar det som glitter i huden och hon transformeras. Vad ska en göra med mig när jag är hon? Vad ska jag göra med en när hon är... Jag ska resa genom landet. Jag ska köra i en bil efter bussen med resten av laget. En ska övertala Charles att åka på semester till samma plats där jag med de andra är, för att de misstag, step in, slita mitt hår. Vi ska vilja döda varandra. Vi ska ligga på golvet i en kamp med naglarna inuti huden. Vi ska slå tills vi har förvandlats till, koncentrerats till, endast friktionen mellan vår hud. Hur de små håren i huden fastnar i varandra, så att vi inte kan släppa, komma ifrån. Att vi för alltid kommer sitta samman. Jag pausar för att jag måste byta plats. Jag dricker kaffe. Varsin kopp till oss. Att dricka en i taget. Att ta in bådas kroppar i min. Jag sitter i en säng jag inte äger. Jag har ställt våra koppar på det lilla bordet. Men det är för långt bort. Jag tar en bok och ställer den på. Jag sitter på min sida. Sen flyttar jag. Mina skulderblad mot den blommiga kudden. Blommorna är bilder som kommer från en flora. Boken med namnen i. Jag låter namnen ta sig in i kroppen genom skulderbladen. Kroppen ligger snett och jag får ofta som sår på svanskotan. Ett rött märke där skelettet vill ta sig igenom huden. Detta gör mig så illa. Jag dricker kaffet medan jag kollar. Jag ser hennes kläder och hon klär in det smarta inuti. Mina kläder luktar av okänt tvättmedel. Vem tvättar mina kläder? Jag rör benen utåt och tar in händerna i hålen som blir precis vid ljumskarna. Hur kan kroppen röra sig? Jag rör inget. Jag gör inget. Jag är rädd när jag dricker kaffe att jag ska börja knarka. Att jag inte ska kunna sluta. Om jag börjar kommer jag inte kunna sluta. Allt jag gör beter sig så. Jag kan inte hålla det rimligt. Jag bara... Det blir så himla allvarligt. Och out of control. Please mom, I can't handle it. Efter beroendet och mordet ska vi vara på psyket. En plus jag. Där finns det restriktioner för till exempel kaffe. Vi får inte dricka kaffe ensamma. Vi får inte vara i rum ensamma. Vi spelar Uno ihop, men inte ensamma. Vi springer genom korridorerna för det finns ingen annanstans att springa. Vi är klädda i våra kläder. Vi har samma tofflor med mjukt skinn. Vi har samma klänning som ett nattlinne. Vi har samma färger på våra kläder. Blekgul, blekrosa, blek aprikos. Vi ska mörda i desperation. Planerat, detaljerat. Det är gjort i nödvärns excess. Det är helt begripligt att det händer då. Det är inte vårat fel. Men sen måste vi vårdas ändå. På grund av så himla skadade. Sometimes I don't notice I'm singing. Det jag tittar på det. Vad jag gör samtidigt med min kropp. Jag hör en mamma i en tv säga: "This friendship is toxic." En säger: "Men du är ju också fin. Jag tänker på i skolan liknar Hogwarts. Och hur något funkar med magi och system." Utdrag ur Nathalie av Anna Nygren. Dockhaveri 2023. Inläst av Indra Linderoth.
Indra Linderoth läste det här utdraget ur Anna Nygrens Nathalie. Ja, stort tack Max för att vi fick ta del av den här intervjun. Hur kändes det? Hur var den här intervjun?
Jo, men jag tycker det var väldigt spännande, för jag har följt Anna så liksom länge och noga på Instagram och tycker att Annas Instagram är väldigt spännande, så alla ni som inte har följer Anna borde gå in och göra det. Och det var liksom en, och jag tycker liksom att Annas texter och böcker liksom är så unika på något vis, liksom så här, i vad de skildrar och hur de skildrar det de skildrar. Så att det var verkligen så där lyxigt att få ta del av hennes tankar liksom om det. Och sen tyckte jag att det var väldigt fint att Anna broderade under vår intervju. Det kändes liksom vackert och stillsamt. Mm. Och som typ en, inte som det jag är van vid liksom, att brukar hända under intervjuer liksom, eller sådär.
Mm. Vad broderade hon?
Jag för mig att Anna broderade en val.
Okej. Mm. Fint. Och vad händer nästa vecka, Max?
Jo, men nästa vecka beger vi oss till Dramaten, dit jag tog mig för att ta en fika med Carl Johan Karlsson, som är nybliven konstnärlig ledare för Unga Dramaten, men också regissören som tog pjäsen Arv till Dramaten. Det är liksom en sån storslagen pjäs som bland annat handlar om AIDS-epidemin och kan liksom kännas lite som en uppföljare till Angels in America.
Mm. En föreställning som du har sett och älskat.
Precis, en föreställning jag sett och älskat och som du ska se. Och jag är nyfiken på vad du kommer tycka om den.
Mm. Mm. Det är min enda plan för hösten 2024. Det är att jag har biljetter till Arv.
Det är en väldigt bra plan.
Ja.
Det är något att se fram emot.
Men gud vad du hänger i finrummen.
Mm.
Vad händer med liksom poddkojorna och det subversiva? Här hänger vi på Operan och Dramaten.
Ja, då har jag varit på Operan och Dramaten den här hösten.
Typiskt er bögar.
Ja, precis. Man blir där det glimmar och glittrar.
Ja.
Stryka sig mot allt som är guld.
Mm. I nästa säsong kommer vi spela in på slottet. Ja, Max har snackat precis in hos någon bögig hovleverantör.
Ja, i Carl Philips tredje klädkammare. Men mer om det i nästa avsnitt.
Ja, men vi blir hovleverantörer av podd.
Du har lyssnat på det 11:e avsnittet av säsong 3 av Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Anna Nygren och Indra Linderoth. Programledare och producenter var Milla Leskinen och Max Bjuggfeldt. Anna Hed har gjort musiken. Klippning och grafisk formgivning, Max Bjuggfeldt. Samtalet spelades in i december 2023. Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se och under namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte
att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.